Då säger vi hej och välkomna till podcast nummer 2 med Anna och Patrik. God morgon Anna.
God morgon, god morgon.
Hur är läget?
Jo, men det är bra. Det tycker jag. Ja, känns som en bra vecka.
Ja, vi måste ju nästan börja med att säga hur kul vi tycker att det är att så många laddade ner våran förra podd. Det var ju massor som visade sig ladda ner den.
Ja.
Flera hundra.
Kul, jätteroligt. Ja, vi hade ju hemskt roligt. Så att,
ja.
Men det är ju kul om någon annan också uppskattar den. Och nu har vi ju bett om lite idéer och lite tankar och så. Det är vi ju tacksamma för om man fortsätter att skicka in.
Och det har vi ju fått.
Ja.
Så det ska vi försöka ta fasta på. Men du, annars, det är ju måndag när vi spelar in det här. Helgens stora snackis har ju självklart varit Eurovisionsslagerfestivalen. Ett återkommande tema varje år. Vad tycker du? Såg du den?
Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag tyckte nog att det höll högre kvalitet än vad jag tycker att det brukar göra. Sen somnar jag alltid lite någonstans där i mitten. Så jag fick hänga med på reprisen. Men nej, jag tyckte det var bättre kvalitet än vanligt. Jag tyckte att det var större mångfald. Liksom både musikaliskt och många andra aspekter också än vad det brukar vara.
Ja, det är ju ändå, de säger ju alltid varje år att det är ett av de största musikeventen i Europa. Men jag tycker den är lite trälig, eller? Den slår ju inte Svenska Melodifestivalen på långa vägar.
Men det är väl det att det är ju som 20 bidrag. Jag kan tycka att det är väldigt mycket musik att lyssna på. Men jag kan ju också tycka att det var väldigt påkostat både scenmässigt och alla artister hade ju satsat mycket på sina nummer med spektakulära inslag och så.
Ja, alltså där, jag somnade eller snarare gick och la mig efter hälften, men jag hann ju se vinnarbidraget som blev den stora snackisen.
Ja, precis.
Vad säger du om henne?
Jag tyckte
Conchita,
eller alter egot där, Conchita. Jag tyckte att det var bra, måste jag säga. Om det musikaliskt var det bästa bidraget, det är jag inte helt säker på, men det var definitivt bland de absolut bästa. Men sen var det ju själva budskapet och alltihopa som tror jag gjorde att man valde att rösta fram henne som vinnare.
Ja, alltså hon sjunger ju jättebra, gjorde hon.
Fast faktiskt ännu bättre, jag undrar om hon var nervös då, för jag lyssnade sen på någon annan på YouTube och hittade någon annan sång och sjöng hon till och med ännu bättre.
Okej.
Så att stor potential där.
Ja, men det var lite sådär, för er som inte såg Eurovisionsslagerfestivalen, vilket kanske inte var så många som inte gjorde, så var ju rabaldret kring att hon var är man eller kvinna, trans drag queen helt enkelt.
Ja, jag kollade faktiskt upp, han blev så himla nyfiken och vill veta lite så. Och där är ju en man som heter Tom då, eller Thomas, som har det här som alter ego kan man väl säga. Eller?
Ja, precis. För han hade, det var hans riktiga skägg.
Ja, så kanske. Ja, precis. Men däremot var det väl peruk och så. Men
ja, man kan tänka sig att man lägger i lite. Nej, men vad säger det om Europa? Jag fick en lite sån här tankeställare. Det påminner ju lite om Dana International, den här israeliska transan eller drag queen artisten som vann för ett antal år sedan. Jag tyckte ändå att det var ganska häftigt att se, för nu är det ju väldigt mycket prat om intoleransens Europa och de bruna krafterna är på frammarsch i Europa med gyllene gryning och många nazistiska och fascistiska partier. Och så segrar ett sånt här bidrag. Vad tycker du?
Ja, men jag tycker det var stort. Jag tyckte det var väldigt stort. Och det är klart att det fanns ganska många som kritiserade henne och landet för att ha skickat det bidraget och så. Men att majoriteten ändå kan se förbi det och se liksom, talangen och se... Ja, alltså just det att man faktiskt själv kan välja hur man vill se ut. Det, att det man presterar och det man har att förmedla är viktigare.
Ja. Men tror du, jag tror ju snarare att folk röstade på henne på grund av att hon valde att komma ut som den hon var, eller att hon framstod som den hon var, eller den drag queen hon ändå framställde som. Jag tänker mer kanske än just det musikaliska fenomenet, för det var många som var duktiga på att sjunga, men hade hon fått så mycket röster om det inte var för att folk ändå ville liksom hylla individen.
Att jo, men om det hade varit dåligt, Patrik. Inte hade de liksom skickat det om det varit riktigt, alltså om hon hade sjungit uselt. Det tror jag inte.
Nej,
för att det
ju,
liksom, finns ju ändå en liksom krav på dem som röstar ju att det ska vara bra, alltså musikaliskt också. Så där tror jag inte att hon hade blivit inkvoterad.
Nej, men inte inkvoterad, liksom, men jag såg det mer som en, jag såg det mer som ett statement från Europa, att man liksom hyllade
det
individuella, att folk vågar sticka ut, att man hyllar det som ändå inte var, är normen.
Ja, fast kopplat till kvaliteten tror jag i det här fallet, för jag tror inte att hon hade vunnit annars. Nej. Och så hon sjunger fantastiskt bra. Och som sagt, det jag hittade på YouTube då, när hon inte hade liksom varit i den här alter egot då, utan sig själv, fast i ganska glittriga scenkläder och så, så sjöng hon till och med ännu bättre.
Ja.
Så här har vi ju en riktig stjärna.
Ja. Och när man talar om det så går det ju inte att inte nämna att Jönköping har sin egen Pride-festival här i veckan.
Nej, precis.
När det här sänds så har den precis kommit igång, eller satt igång. Vad har du för relation till den?
Ja, förra året så var jag faktiskt, deltog jag med ett arrangemang. Ja. Jag skrev faktiskt sånger till Pride-festivalen förra året. Jag hade ju precis gett ut en diktsamling där i januari, så fick jag för mig att jag ville sjunga lite och göra någonting, så att då blev det att jag skrev ett halvdussin sånger faktiskt på HBTQ-tema.
Ja.
Som tonsattes av Karin Seiborg. Så att då var jag med förra året, och det var ju en väldigt speciell känsla, för jag känner ett riktigt äkta engagemang i de här frågorna.
Ja.
Men i år tänkte jag mera gå och lyssna på vad andra har att bidra med. Lyssna på Robert Hanna till exempel nu på lördag och så.
Ja, just det. Han kom ju också.
Ja.
Ja, nej, men det är ju jättekul att vi har en sån festival.
Ja, det är ju ett fantastiskt initiativ, och jag tycker ju att Frida Olsson Sandahl har gjort någonting helt enastående. Sen är hon ju inte ensam. Jag menar, det är ju så himla många som hjälper till med det här. Det är ju Christian Kabbalax till exempel. Men och många andra. Men det krävs ju ändå en initiativtagare. Annars blir det ju ingenting.
Ja, eller hur? Men är Jönköping tolerant?
Alltså, jag tycker ju det. Och det här är väl ett väldigt tydligt exempel på en. Jag tycker att... Jag tror att Frida själv, om man skulle fråga henne, nog skulle ha beskrivit att hon blev mottagen med stora famnen när hon kom som genus- och hbtq-konsult.
Ja.
Och det är ju inte en intolerant stad som tar emot någon med öppna famnen, och det var ju, på, som jag uppfattade, liksom på alla nivåer som det blev så. Sen så kanske det inte var alldeles lätt med att få alla att stötta den här kom ut festivalen förra året, men det blev ju så bra, så att många av dem som inte vågade eller var övertygade förra året är nog med i år istället.
Ja, och om inte så har ju de senaste veckornas händelser visat på den tolerans och öppenhet som ändå finns i Jönköping.
Ja, precis. Det vi pratade om förra gången,
ja,
med,
precis,
med gudstjänsten,
maj,
tänkte du?
Ja, gudstjänsten och första maj-demonstrationerna och hur man visade sitt engagemang även sen när Jimmy Åkesson kom på besök.
Mm.
Så det gör en ju väldigt stolt som Jönköpingsbo att människor är så pass öppna och toleranta. För de här marscherna har ju inte direkt präglats av en öppen famn ute i Europa.
Nej, där är det ju många... Jag är inte stolt över folkpartister faktiskt, tycker jag, som har stuckit ut här och verkligen försökt. Som Birgitta Olsson, som har varit med på väldigt många olika såna demonstrationer och fått uppleva det här
hatet.
Det är svårt jag har aldrig varit med om det på det sättet, liksom att gå i en sån demonstration och känna att man verkligen är oönskad. Jag antar att det var så svenskarnas parti kände det, kanske.
Förhoppningsvis kände det väl så.
Ja, men nej, det behövs ju verkligen göras mycket i Europa.
Verkligen.
Ja.
Och när vi ändå är inne på tolerans då, så har det ju varit väldigt mycket prat och fortfarande är i landet, och det har väl inte gått någon människa förbi som är ute och går på våra gator och torg runt om i landet, att vi har väldigt mycket romska tiggare som har kommit till Sverige.
Mm.
Vad säger vi om det?
Man känner ju inte igen det sen tidigare. Nej. Det är ju någonting som, eller i alla fall i Jönköping om man säger så, då, så är det ju relativt ny företeelse att det är så intensivt. Det är väl de senaste åren.
Det känns lite som att folk inte riktigt vet hur man ska ställa sig inför det. Att det
tycker själv att det är lite, jag känner mig själv lite kluven. Jag vet inte vad du tänker när du, vad tänker du då går förbi?
Ja, men rent instinktivt så är det ju någonting som, det är någonting som skaver inom en, att man ska se, eller att man behöver se en annan medmänniska sitta där på knä eller ute när det är svinkallt och sitta och be om mina pengar. För det stör lite den bilden man har av vårt land som ett land där alla får hjälp och liksom de sociala trygghetssystemen. Att vi har liksom inte haft, men förra året så pratade vi om så här, men finns det barnfattigdom eller inte, den relativ eller inte, men det här blir så påtagligt när vi kommer med ett Europasammanhang att det här är ju extrem fattigdom.
Ja, precis. Och när man själv går omkring och huttrar i sina ytterkläder och så ser man någon, precis som du säger, som sitter ner på marken.
Ja.
Alltså bara det, om vi bortser från allting annat, så bara den kylan att utsätta sig för det, och sen dessutom i den här alltså väldigt utsatta ställningen att sitta när andra går förbi och den här utlämnade.
Ja, och även om man ger pengar, jag vet inte, har du gett pengar?
Ja, jag ger ibland. Ja. Jag är också lite kluven så här. Jag var ju med min familj i Bangladesh i december 2010. Och där är det ju väldigt, väldigt många som tigger.
Ja.
Och ledaren för den största organisationen som vi besökte då, hon heter Begum Rokeya. Hon hade en ganska krass liksom princip så där att det var bara de som synbart var handikappade som hon gav pengar till. Alltså den som saknade en arm eller ett ben. Ja. Eller man kunde verkligen se att den personen har bevisligen sämre förutsättningar att klara sig i samhället, då gav hon pengar, aldrig annars.
Nej.
Så jag antar att även där liksom finns det en viss misstänksamhet, liksom hur mycket pengar behöver de och sådär. Men jag ger ibland.
Men det svåra är ju där att jag ger också ibland, men det svåra är ju att du kommer ju inte ifrån den här känslan av otillräcklighet. Att du ger lite pengar till den här personen idag och imorgon så ser du samma person sitta där och nästa vecka och veckan efter det.
Ja.
Och att man liksom upplever att mitt lilla bidrag inte gör någonting egentligen. Och det ska vi ju inombords, tycker jag.
Ja, man
men kan
det
hjälpa?
Blir någon moralisk konflikt där, kan jag tycka.
Ja,
så, liksom,
det blir lite
att man vill gärna ge då för att hjälpa till, som du säger. Men sen så sitter samma person där nästa dag och nästa dag. Ja. Ska jag ge varje dag då? Eller,
ja, men samtidigt tycker jag att det har blivit en väldigt olycklig diskussion. Och jag märkte lite i media i Jönköping till en början också. Och vissa, från vissa håll och kanter att romerna misstänkliggörs.
Ja.
Det har ju pratats om att eller alltid när det här fenomenet dyker upp då, så pratas det om organiserade ligor och att det är rika män som sitter hemma i sina hemländer och styr de här och att det är människohandel. Men om man ska vara ärlig så har man ju inte hittat något fall i Sverige än. Tidningen Faktum då, som är Göteborgsbaserat, och även andra radio och media har ju följt upp de här romerna och följt med hem och sett hur de har det där hemma. Och man har även intervjuat företrädare för Rikskriminalpolisen i Sverige då, och där har man liksom inte lyckats hitta ett enda konstaterat fall av organiserat tiggeri av den här nivån, de här tiggarna som sitter ute utanför våra butiker och tigger. Och det är ju hemskt om folk tror att det här bara, eller att man inte kan ge pengar på grund av att man tror att det här är brottslighet som man sponsrar.
Ja.
Så att det är ju...
Alltså, och det är klart att den misstanken kan man ju säkert få då när liksom stan nästan invaderas. För det är precis den känslan är det ju bland annat. Man känner att nu är här 10 stycken tiggare samtidigt. Det känns ju organiserat. Det är svårt att inte uppleva det så. Precis. Medan om det sitter en person ensam, då tänker man ju inte på det sättet.
Nej,
ju.
Men sen har det ju visat sig att det snarare är familjer och släkter som kommer då från samma by, och om de då får chansen att ta sig till ett annat land och försöka förbättra sin egen livssituation, så åker de tillsammans och gör det.
Ja, precis.
Så jag kan ju tänka mig att alla är ju samma utsatta situation, men jag kanske kan tänka mig att det känns bättre att ha med sin familj i det i sådana fall än att behöva vara ifrån familjen i flera månader.
Jo, så rimligen finns det ändå någon kontakt. Jag brukar se ett par i alla fall som jag ser tillsammans på morgonen. Liksom, när man går till jobbet så går de liksom till sitt jobb om man vill se det så.
Ja.
Men sen splittras de ju. Sen ser man inte dem tillsammans så lika mycket under dagen.
Ja.
Men det är säkert så. Det skulle man väl själv göra om man åkte iväg på det sättet. Skulle man vilja ha med sig någon ju för att inte vara alldeles ensam och så.
Och sen så hamnar man ju oundvikligen i den här ansvarsfrågan. Är det Sveriges ansvar? Är det Jönköpings ansvar? Eller vilket ansvar kan man rimligen lägga på Rumänien för tiggarna och tiggarnas situation? Jag tycker det inte riktigt kommer fram allt. Eller det är lätt att man får en så självklart så behöver vi behöver hjälpa folk. Inga människor som kommer till Sverige och bor i våra svenska städer ska ju riskera att dö på grund av att vi inte kan hjälpa dem och sitta ute i svinkyla. Och liksom, det skulle ju vara helt förfärligt om någon endaste person dog av att man befann sig i det här landet och att vi då som är så rika tyckte att vi inte hade råd att hjälpa dem.
Ja, men som kommun hamnar man ju i samma situation egentligen som den enskilde som går förbi tiggaren ju.
Ja, men
precis. Liksom, ansvaret på något vis. Var är mitt ansvar? Och
jag tycker för de som inte vet då, så finns det ju information. Rumänien har ju inte på något sätt tagit ansvar för sin romska befolkning. Och det har ju bland annat Birgitta Olsson varit väldigt tydlig med. Och alla, eller från svensk regeringshåll, har man varit väldigt missnöjda med Rumäniens sätt att hantera det här på. Och då ska man veta att det finns mellan 2007 och 2013. Så inom EU så kan man få ansöka om pengar för att hjälpa den egna befolkningen, då en så kallad socialfond. Och mellan 2007 och 2013 så hade Rumänien, eller fick Rumänien, tillgång till 40 miljarder svenska kronor, lite drygt, som de kunde ansöka om att få ut. Av de pengarna så ansökte de endast om 20% av de pengarna som de skulle gå till social hjälp och stöd av socialt utsatta i Rumänien. Och sen har det visat sig att endast en liten, liten del av de här 20% gick till att lyfta upp den romska befolkningen som har det riktigt, riktigt dåligt, som egentligen är den mest utsatta befolkningen i deras land. Så att man kan ju med rätta ifrågasätta om Rumänien har tagit sitt ansvar.
Ja, absolut.
Och jag vet, i Stockholm till exempel så har ju socialtjänsten Stockholm gått in nu i vintras, där så gick de in med boende för alla romer så att de inte skulle behöva ligga ute på nätter och liknande. Och de räknade att det kostade drygt 1 miljon kronor i månaden i sociala kostnader och liknande. Men de skickar den här räkningen ner till Rumänien.
Mm.
Inte för att de känner att de inte har råd att betala det själva, men bara visa att det är ju faktiskt Rumäniens ansvar.
Ja, men jag tycker det är rätt. Det måste jag ju säga. Därför tycker jag att Folkpartiet kom ut med sitt EU-manifest igår då. Och bland annat är att om man då systematiskt kränker de mänskliga rättigheterna, vilket man ju ändå upplever att man gör med romerna i Rumänien, så skulle man kunna frysa EU-bidrag, eller att man helt enkelt tappar sin rösträtt i rådet eller någonting. Alltså att man tydligt ändå bestraffar landet.
Ja. Nej, men jag tycker på något sätt att vi ska ju ha i dessa EU-valtider, så kommer jag oundvikligen in på det, men på något sätt så ska vi ha ett öppet och välkomnande Europa, både på individnivå och även på landsnivå, så att alla kan få ta del av den kraft som en fri marknad ger och fri rörlighet, att alla kan röra sig sådär. Men samtidigt så måste vi också ställa lite krav. Och det kan man ju tycka då när man ser till exempel Rumäniens agerande gentemot sina egna romer, att vi som union då, eller vad man säger, har varit lite för slapphänta.
Ja, och det är ju det som ändå Folkpartiet vill trycka till med lite nu, att det är ju inte okej att man gör på det sättet.
Nej.
Alltså man har ju fått de här pengarna för, det är ju enormt mycket pengar.
Ja.
Jag menar, och då har man ju verkligen sett ett stort behov. Och landet har ju uppenbarligen gjort gällande att man har inte pengarna själv.
Ja.
Och så blir det beslut om att man ska få det här enorma bidraget.
Ja.
Och så struntar man i de pengarna.
Ja.
Ja, det är ju liksom...
Nej, men man kan inte förstå det.
Det går faktiskt inte att förstå. Det är som om vi gick på stan då och vi faktiskt har fått pengar från våra arbetsgivare att ge till tiggarna. Alltså det är vår uppgift, vi har fått dem, vi ska ge dem.
Ja.
Och så gör vi inte det.
Nej.
Vi använder dem inte ens till någonting. Det är ju inte så att vi lägger dem på något annat. För så kan det ju vara i ett land liksom, det är mycket korruption och så, att man la pengarna någon annanstans. Det skulle ju kunna hända.
Ja.
Men de använder inte pengarna. De bara blir oanvända. Brinner inne helt enkelt.
Nej, det är värdelöst. Men EU-valet är ju, det börjar väl kanske bli hetare och hetare. Nu är det ju en dryg vecka kvar tills det är röstning i det. Men är svensken inte tillräckligt, är man inte tillräckligt intresserad eller tillräckligt insatt? Det är ju inte lika högt valdeltagande och det är ju inte lika hett i media heller kanske, skulle man kunna säga, som det är inför höstens val.
Nej, det, men då blir det ju liksom en rolig parallell tycker jag ändå till Melodifestivalen liksom, där man ändå, då bryr sig svensken liksom, då röstar man. Man betalar ju till och med, det är ju rätt intressant, du betalar för din röst i Melodifestivalen. Inte så mycket kanske, men ändå genom ditt telefonsamtal.
Ja.
Medan när det liksom verkligen är viktigt i EU med makten och mänskliga rättigheter och allt möjligt. Då, och det kostar inte ens någonting. Du bara kan gå iväg gratis och göra det på vägen till någonting annat som du ska göra den dagen om det är så.
Ja. Det var en intressant paradox ändå.
Ja, alltså visst är det, då bryr man sig ju. Ja, men man är ju ändå, då bryr man sig ju. Alltså om man är ganska medveten om de andra länderna och man kommer ihåg tidiga melodifestivaler och sådär. Så att jag vet inte om det är bristen på tradition kanske, eller återigen att man inte riktigt ser liksom sin roll i detta.
Ja.
Men det är ju så tydligt att det behövs ju liberaler i Europa, om man säger, som faktiskt värnar de här frågorna, som trycker på då Rumänien eller för den delen Österrike nu då, som har ju tagit sitt anmärkningsvärda beslut om mycket folk de vill släppa in över sina gränser och så, att man ändå. För annars skulle man inte kunna ha den diskussionen alls.
Nej,
alltså, om alla länder bara är liksom helt självständiga kring detta, då blir det ju ingen diskussion.
Ja.
Då har det ju blivit krig de gånger man har blivit osams, liksom riktigt allvarligt. Här kan man ändå ha en dialog och få med sig majoriteten på påtryckningar då.
Ja. Har du någon favorit EU-fråga, om man nu kan ha sån?
Ja, alltså det finns ju faktiskt flera stycken, och jag kan tycka att det här med hbtq-frågor är oerhört angeläget. Men sen tycker jag också det här med människohandel. Som åklagare då, så jag hade inget sådant fall själv egentligen, men man kom ändå så nära liksom rättsväsendets hantering av det.
Mm.
Det är ju en enorm business idag, alltså, i Europa att sälja människor. Ja, och inte bara Europa, det är ju hela världen. Liksom. Men du har ju fruktansvärda exempel på de här flickorna som man har kidnappat och avser att sälja.
I Afrika, ja. Boko Haram.
Så att, ja, men jag tänker att i Europa där har vi ändå en möjlighet att göra någonting.
Ja.
Och det räcker ju inte med ett land. Nej. Som bestämmer någonting, eller ens två länder, för att det är så många länder inkopplade, och man kör ju de här flickorna, är det ju mest till olika länder för att sälja dem liksom, och tjäna mycket pengar.
Ja, det har ju visat sig att människohandel, näst efter narkotika och vapenhandel, så är ju människohandel den mest lönsamma businessen, svarta businessen i världen.
Ja.
Det är ju hemskt.
Och dessutom så kommer många av de här kvinnorna faktiskt från Rumänien. Återigen Rumänien då. Alltså där har vi ju något, en viktig fråga att arbeta med. För jag menar, det finns ju många människor i Rumänien som behöver stöd då ifrån övriga EU.
Ja.
För att inte ha den här utvecklingen.
Nej, men någonting som jag brinner för, ett starkt ord. Men i och med att jag är polis och så i botten, så ser jag ju behovet av, alltså i takt med att vi har fått öppna gränser, så är det ju också brottsligheten mer lättrörlig.
Mm.
Nu handlar det kanske inte om att vi har en brottsliga som först är i Jönköping och sen åker över till Linköping och sen upp till Stockholm, utan nu kan det ju komma folk från som ena dagen är i Lissabon och nästa dag är i Paris och sen kommer upp till Stockholm och gör någonting för att sen åka iväg till ett annat land igen.
Men det är ju samma resonemang egentligen, alltså det kräver ju samarbete.
Ja.
Alltså det kunde ju varit likadant här i Sverige, så kunde ju poliserna bara jobbat med sin egen stad, eller,
ja,
hur?
Eller hur?
Så kunde ju Norrköping hållit bara jobbat med det som hände där utav de egna invånarna och likadant i Stockholm.
Ja, och nu är man ju på rätt väg, för nu håller man ju på att organisera hela polisen så att man får bort det här. Innan har ju, fram tills nu då, så har ju polismyndigheten varit indelad i varje län för sig och det har blivit ganska vattentäta skott mellan de olika länen och man har inte alltid vetat om vad brottslingar har gjort utanför det egna länet och liknande och svårigheter att samordna sånt där.
Ja.
Men nu så blir det ju en myndighet och just av den här anledningen
också. Och det
är också
faktiskt Folkpartiet som har drivit på den frågan.
Är det så?
Jo, ja, absolut. Johan Persson har ju varit en enorm enormt viktig fråga för honom att driva den. Och det är ju samma resonemang om man vill se det så.
Ja.
Alltså om du har flera polismyndigheter eller du har en.
Ja.
Om du har ett Europol som du har idag där man samarbetar ifall man vill kan man ju säga.
Ja.
Så är det ju egentligen i polisen i Sverige idag. Alltså att du samarbetar om det passar in. Eller om du istället har en organisation som arbetar lite mer självständigt och övergripande.
Ja, man kan ju säga lite kort bara hur det fungerar idag. För det finns ju inom EU så finns det något som heter Europol som samordnar all europeisk polis. Och det finns något som heter Eurojust och som samordnar åklageriet och liknande. Och det är ju då enskilda personer utsända från de olika länderna som sitter tillsammans. Och sen nere i Bryssel, tror jag det, eller Lyon. Och då kan de länder som vill då, om man har stora ärenden som är gränsöverskridande, kontakta dem och sen så kan man samarbeta. Men det fungerar ju bra i vissa fall, men man hör ju också på att det är ganska svårjobbad organisation blir det ju. Och det kräver ju också att länder faktiskt vill vara med och samarbeta.
Precis. Alltså det blir så mycket frivillighet liksom, och jag tror inte det fungerar bra på det sättet. Det måste ju också vara en fristående polis som kan ta egna initiativ, som inte ska vänta på att någon frågar.
Nej.
Skulle ni vilja jobba med detta, utan som själva ser att men här har vi något.
Och det är ju givetvis kopplat till ett lands resurser. Om man då har Rumänien som har stora utmaningar överhuvudtaget eller andra fattigare länder, de har ju inte alla gånger resurserna att hantera sin egen brottslighet, och om den dessutom blir gränsöverskridande så är det ju inte säkert att man klarar av att utreda det, och då har ju inte de andra länderna heller möjlighet att åka in i Rumänien och jobba i Rumänien och försöka komma åt de här ligorna, eller om man säger, eller i Bulgarien eller men forna östblocken överhuvudtaget, så har ju polisresurserna inte alltid varit de starkaste.
Nej.
Och därför så ser jag ju en vinst vid. Nu har ju, vet jag, att Folkpartiet har kommit med ett europeiskt FBI. Jag förstår att många ryggar tillbaka utifrån termen
det
FBI. Det blir amerikansk
liksom
film över det hela. Men själva principen att man har en slagkraftig polisstyrka som inte är beroende av länsgränser men som i samarbete med alla länder kan komma och erbjuda sina tjänster och säga liksom att men nu har vi den här brottsliga ligan som nu är de på väg till ditt land eller nu är de i ert land, kan vi få komma in och hjälpa till, och sen så lämnar de kanske Sverige, så åker de över till Finland, brottslingarna, och då fortsätter den här europeiska styrkan följa efter och i samarbete med då annan polis.
Ja, alltså, och de måste ju, en sån här, om vi nu kallar det för ett europeiskt FBI, då måste ju ändå ha väldigt tydliga mandat i liksom att själva också få ta initiativ, inte vänta på att någon hör av sig, ju inte heller liksom behöva be om lov liksom egentligen. Där ska man ha ett tydligt mandat att dyker den här typen av brottslighet upp, så har man mandat att gå in i andra länder helt enkelt. Och det är ju där det är jättekänsligt, för varje land vill ju bestämma liksom över sig själv, så det är en svår fråga. Men egentligen har man ju redan tagit steget förbi det genom Europol då ju.
Ja.
Men man behöver liksom ta ytterligare ett steg, precis som vi i Sverige då när vi tar steget till en polismyndighet, så behöver man göra likadant i EU,
man
kan man ju säga då.
Man måste ju vara lite moderna på något sätt, det är ändå 2014 liksom, det har skett rätt mycket utveckling och folk blir rätt avancerade, så att det är inte mer än rätt. Hjälp, det har blivit Det här programmet...
Ja, det är lite tungt idag.
Ja, det har varit lite... Det höll jag på att säga.
Vad hände nu?
Ja, nej, men jaha, det är viktigt...
Jag såg fram emot en massa spännande avslöjanden,
ja,
om dig,
men det kommer ju, nästa program, får man säga. Aha. Men det är nästan lite oundvikligt. Det är ju EU-val nu, och det vore ju nästan dumt om vi inte pratade om EU-valet.
Ja, men det är klart. Har du röstat?
Jag har inte röstat än.
Nej, det har inte jag heller.
I veckan, tänkte jag.
Ja.
Men jag menar, ni som lyssnar, jag tycker det är viktigt att alla tar sitt ansvar och faktiskt röstar. Och speciellt du som röstade på Eurovisionsschlagerfestivalen,
ja,
och inte har tänkt att rösta i EU-valet.
Då måste man absolut gå och rösta.
Då måste man ju absolut gå och rösta på något sätt. Men, nej, men jag tycker det har varit givande ändå. Jag tycker att vi har belyst många viktiga ämnen som är kopplade till att vi faktiskt lever. Vi lever ju inte ensamma.
Nej,
tror att Jönköping som också... är världens mittpunkt ibland, så är det faktiskt inte.
Ja, men också ämnen som uppfyller lite av våra tankar är ju faktiskt stor del av tiden. Ju, för det är ju liksom ofrånkomligt med de här funderingarna, både kring de tiggarna och nu kommer ut, som sagt. Och, ja, det är mycket tankar man har.
Man kan se människovärde i ett större perspektiv.
Ja.
På något sätt. Ja, nej, men jag tycker ändå att det har varit givande och intressant att lyssna. Jag hoppas att du också har tyckt det. Är det så att du har funderingar, frågor, åsikter om det här programmet, så kan man gå in på, egentligen på, add oss på Twitter, det tycker jag känns mest modernt. Du heter snabbla Annas tankar.
Ja.
Och jag heter snabbla PN Samba. PNZ, PN Samba. Så kan ni adda oss, och så kan vi ha en liten konversation där. Podden finns att lyssna på direkt från vår hemsida Anna och Patrik med CK. .wordpress med 2s. .com. Så ligger
det
den,
rätt,
så ligger den ute där. Även Radio Vettervåg, som vi spelar in hos idag, kommer vi sända det här på måndagar 16:15. Kan man lyssna på det här om man ser reprisen. Ja, men det är spännande. Jag tror vi fortsätter med det här, va?
Ja, men det tycker jag. Tycker det är...
Så länge folk fortsätter att ladda ner och lyssna och tycker att det är roligt. Och
sen tycker jag, bara för oss själva, man får vara lite krass, och det är ju väldigt intressant samtal. Så det är ju inte alltid vi sitter och pratar om de här frågorna precis, utan man tar sig tiden för att prata igenom lite djupare och hur man tänker och vad som bekymrar en och så för stunden.
Tack hörni för att ni har lyssnat. Ha det bra till nästa gång. Hej.
Hej då.